Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dessutom så, när jag gick på polishögskolan, då vår äldre lärare, han lärde ut att man kan ju använda båtmössetricket. Och då liksom, om man ska gå fram mot en person som man vet att den här ska gripas eller om hände tas, så han kommer inte för med frivilligt. Och då liksom tar man av sig mössan snabbt och kastar den på personen.
Hur var det här då?
Och så är vi äntligen igång med avsnitt 1. Jäklar vad härligt det här ska bli. Jag undrar ju lite grann, är det någon som har haft något sköj att göra sista tiden eller?
Ja, jag har varit i Kiruna och jobbat. Och inom poliskommendering i EU-möte och bevakat. Det var trevligt. Speciellt.
Det såg inte ut som att du jobbade någonting i och för sig när jag såg på bilder.
Nej,
så.
Men jag visar ju bara valda delar av verksamheten.
Vill inte, ni bodde fint.
Hemligt. Nej, vi bodde lite spartanskt, så kan man säga, med, i baracker på skjutfält. Men Kiruna var trevligt med omnejd och ishotellet och norrsken och allt det där.
Ja, så riktigt bra ut såg jag.
Vad handlade det om? Vad var det ni gjorde?
Ja, vi bevakade EU-toppmötet. Vi är ju ordförandeland i EU ett halvår nu.
Hade du lika tjocka jackor på dig också då?
Nej, vi hade ganska tunna. Vi körde mycket lager på lager. Vi kunde inte låna från ishotellets garderob som statsråden. Men vi hade lager på lager och mer kanske polisändamålsenligt.
Men bara en fråga där. Vad fick ni bo ute på, vad sa du, i baracker alltså?
Ja, militären. Men Kiruna är ju en liten stad och 17 000 invånare vad det var, och halva EU höll jag på att säga, men ledarskiktet i EU och regering och kungapar och med entourage kommer dit. Det är klart att man inte kan erbjuda alla hur fina boende som helst. Så då fick vi hålla till godo med militärens faciliteter.
Härligt. Vad är det hotellet, det där ishotellet, är det häftigt eller?
Ja, det var väldigt häftigt. Det blev tillfälle att gå in och titta lite och sådär och se alla de här sviterna. Varje rum är unikt. Och så har de även en isbar. En isbar som man vill hänga i och ta sig en stadig grogg om man hade kunnat. Men ja, det har varit trevligt. Nu fick jag bara titta på den.
Blir det ingen gin och tonic? Vi sa ju att vi skulle spela in det 100:e avsnittet om vi kommer upp i så många där uppe. Eller hur?
Ja, i isbaren där då ska vi sitta där.
Jag pluggade upp i Umeå och då hade vi som mål när vi pluggade upp att ja men fan, när vi ändå är uppe i Norrland, vi åker upp och kollar på ishotellet. Och det gjorde vi tills dess att vi började googla och insåg, fan, det är 60 mil bort.
Ja.
Det är ju visst avstånd där uppe alltså.
Ja, några poliser hade åkt från Sundsvall och de hade kört i 12 timmar för att komma upp.
Jag tycker absolut att vi ska ta sikte på 100 avsnittet uppe i Kiruna. Det kör vi på, grabbar.
Ja.
Härligt, men du?
Ja.
Det lovar vi alla våra nya lyssnare nu.
100 avsnittet. Men nu gör vi så här, nu går vi till lyssnarfrågan. Och all information om lyssnarfrågan låg i början på programmet då. Så jag har ju fått äran att ställa första lyssnarfrågan i den här podcasten då. Så min fråga till er fyra nu då, det är att när jag växte upp och under hela livet där, så är det ju en grej som har legat nära till hands. Rattfylla, det skulle nog vara bland det skämmigaste att åka fast för, tycker jag personligen då. Men så har man alltid legat på gränsen när det gäller sådär en härlig sommardag, man ska ner och bada på kvällen kanske eller någonting, kanske druckit några öl och så är det lite långt så kanske man har tagit cykeln dit. Och jag har frågat många kompisar där och vi är väldigt oense om vad själva straffet är för att cykla full. Finns det något som heter styrfylla eller åker man dit för rattfylla eller vad säger reglerna? Är det skillnad på om jag cyklar på en cykelbana kontra en bilväg eller i skogen? Där är min fråga till er. Vad är det som gäller där?
Finns ju ingen styrfylla. Det är en sån här vanlig missuppfattning tror jag som verkar leva kvar där. Men vi kan ju döda den helt och hållet här i våran kära podd här. Det finns ju ingenting som heter styrfylla för det första. Det finns inget brott som heter så. Och rattfylla, då krävs det att man har ett motordrivet fordon då. Så att cykel går ju helt bort. Det kan aldrig bli rattfylleri av något slag. Utan då får det vara någonting med motordrivet fordon och då måste det vara en viss, om man tänker elcyklar och sånt, så det finns, det går som cykel, så att då måste det vara något som är lite kraftigare över typ 250 watt och sådär. Men det som det kan bli, det är fortfarande inte sådär superlämpligt att cykla runt full, utan det kan ju fortfarande bli att man kanske orsakar någon trafikolycka och då kan det bli vårdslöshet i trafik kanske, eller att det blir vållande till kroppsskada som heter då, om man liksom oavsiktligt råkar cykla på någon när man cyklar hem full från avenyn eller något. Men du kan aldrig bli rattfylla oavsett hur illa man cyklar eller om man cyklar på någon, så utan då blir det andra brott helt enkelt. Och kan man säga.
Gud, jag känner mig trygg med att vi har en egen trafikpolis i gänget, så jag tänkte alla trafikfrågor tar du i framtiden, Martin. Det är jätteskönt.
Hur har vi det med Voi och sådana här saker då? Eller typ om man har en kraftigare motor på sin cykel?
Ja men precis, så här, för att det ska räknas som cykel så man får cykla på cykelbana och att det inte blir rattfylleri och så här, då ska det vara max 250 watt. Och jag tror jag för mig att jag har läst att Voi och de här hyrelcyklarna, de har en lite högre, men det är någon slags dispens och någonting de kör. Men annars så är det, när det är över det, upp till 1000 watt, så är det, räknas typ som mopedklass 2 och samma där. Så det gäller samma regler som om man har en vanlig moped som går max 25. Och sen över 1000 watt, så då är det mopedklass 1. Och sen så kommer det ju när det är över ytterligare starka, jag kommer inte ihåg exakt om det är 1500 eller 2000, så kan det ju vara som en lätt motorcykel till slut. Och det är ju väldigt, det är ju så jävla snårigt. De som säljer elcyklar, de säljer ju gärna och så kanske det står finstilt att få bara vara på inhägnat område. Men det cyklar runt, eller mer som en moped eller motorcykel som kör runt i 50, 60, 70. Folk inte har någon hjälm för de tänker att det är en elcykel. Så här. Och då är det ju, stoppar vi dem och de inte har körkort eller inte har motorcykelkörkort, då åker de på olaglig körning. Och har man druckit en öl som många har gjort och kanske kör hem, så är det ju rattfylleri också. Där då. Så att man får ju passa sig lite där och läsa på lite och ha lite koll. Men under 250 watt i alla fall, då är det ju, man ju säker att det är en räknas som cykel, så det gäller samma regler som cykel.
Ja, okej. Så 250, det är där gränsen går kan man säga då, för att åka dit för rattfylla eller inte då?
Ja, och över 250 då behöver man någon form av körkort eller förarbevis då för moped.
Ja, men vad härligt. Då fick vi lite information på det då. Men bara för att det är tillåtet så kanske man inte ska helt enkelt köra cykel full ändå.
Saker är tillåtna är det inte alltid lämpligt. Nej, precis.
Nej, härligt. Vi går vidare här i podden. Det var lyssnarfrågan och nästa vecka då så kommer det en riktig lyssnarfråga då. Från en riktig lyssnare då.
Nej, just det. Det är ingen som lyssnar på oss nu. Vi har ingen aning. Vi pratar med oss själva egentligen bara.
Exakt. Så vi får se om vi får någon fråga till nästa vecka eller inte då. Men vi ska gå in på dagens huvudämne då. Och det är det här lite grann som jag har läst i tidningarna nu då. Och som varit uppe på tapeten i slutet här. Som jag skulle vilja säga som egentligen bygger på den här podden. Jag vill gärna med den här podden få att först visa hur ni poliser arbetar ute i den vardag, plus att vi vanliga svensson, arbetare, knegare ska få lite information och även ha ett jävla gött förtroende för det poliser. För jag har det personligen. Men så jag läste i Aftonbladet här nu var vi senaste sån här, ja, vad heter det, undersökningar man gjorde då. Då stod det att förtroendet för polisen har rasat efter Lövinge-effekten. Kan man säga så? 8 januari i Aftonbladet stod det. 11% har förtroendet rasat för det. Vad tycker ni om det?
Ja, herregud. Vad ska man säga?
Jag tycker inte att det är konstigt. Jag tycker att det är ganska naturligt. En ganska förväntad utveckling. Och vi är ju en förtroendebransch liksom. Och när det blir sådana enorma skriverier och sådana här granskningar som har varit, så tycker jag inte att jag tycker inte det är konstigt att förtroendet för oss minskar. Jag tycker att det upplever att man får mycket mer frågor om det. Det är ett samtal. Ända sedan det här uppdagades har det blivit ett normalt samtal kring fikabord, både på jobbet men också utanför. Det är en stor medial grej, det är väldigt höga chefer involverade, så att, och det är väl egentligen inte särskilt anmärkningsvärt att det påverkas, utan det är väl bara något vi får hantera, tänker jag.
Jag har inte läst den undersökningen så noga, men vad är det liksom generellt för hela polisväsendet? För jag fattar ju om folk tappar förtroendet för en högsta ledning, det gör man ju själv och undrar vad håller de på med liksom. Men jag tänker att om läser man en sån grej så förlorar man verkligen förtroendet för liksom radiobilen som kommer ut, kommer hem för att hjälpa en efter ett inbrott eller någon man träffar på stan. Så liksom. Jag har inte läst om det är skillnad så.
Men det man kan rent generellt säga, det är väl att någonstans så genomsyrar väl ändå den högsta ledningen vad man tror och kanske förväntar sig av hela organisationen. Så det kan väl vara så att man någonstans förknippar det som händer och sker med den högsta ledningen som något generellt för hela polismyndigheten, om man säger. Och det som är då, det är ju att ja, men 11 procentenheter från sen december 2022, så det är på en månad. Och då är det de som har stort förtroende för polismyndigheten. Jag ligger på kring 61-62% de senaste halvåret i alla fall. Och nu är vi nere på 50 då. Så jag tror att man generaliserar nog och undrar liksom hur står det till i övriga polismyndigheten när det här kommer upp då som då... Där våra högsta chefer är involverade.
Ja, det är bedrövligt.
Sen tror jag nog, personligen så tror jag ju att på kort sikt så tycker jag inte alls att det är konstigt att det påverkas. Men sen är det hur det här hanteras och utreds och alltså hur krisen hanteras. Det tror jag blir avgörande för förtroendet i långa loppet. Och än så länge så har jag personligen inte någonting som jag har sett att man borde kunna göra mer av, utan jag tycker att det hanteras så som man kan tänka sig att det borde hanteras i dagsläget.
Det pågår en utredning och de här frågorna när de försöker ställa dem till svars eller att de ska berätta mer, det är klart de inte kan säga mer under den pågående förundersökningen, ska man inte göra. Så att nu har det ju gått lite tid, så nu har väl de flesta medierna köpt det också, man ligger ju inte på mer just nu, så det är väl rimligt.
Thornberg, vad ska han göra liksom? Han har tillsatt en utredning, den måste få ha sin gång, och sen att liksom många kräver besked nu eller åtgärder nu. Det måste först gå till botten med exakt vad som har hänt. För visst, det skrivs mycket i media och det påstår saker, hävdar saker. Men det är ju medieuppgifter. Han måste ha en utredare och gör en noggrann utredning av det hela. Och det pågår ju nu. Svidare så är det ju inte så mycket att säga. Sen såklart, med den där typen av skriverier, braskande och massiva och man dundrar på stort, det är klart att det påverkar folk negativt när man läser sånt där. Jag tror att vi, som Nadim sa, hur det här hanteras framöver och vad man kommer fram till och sen vad det görs för åtgärder av det är det som kommer att liksom vara avgörande för om den här dippen blir bestående eller om det är just en tillfällig dipp i förtroende.
Jag upplever ibland att vårat förtroende har ibland varit så otroligt högt att jag ibland är tveksam till om jag tycker att vi förtjänar det. Alltså inte de som jobbar och sliter varje dag, inte individerna, men som organisation. Så jäkla mycket väntetider på saker och ting, 114-14, passkaoset, väldigt många saker som folk får lida av, grova skjutningar som vi inte reder ut på samma sätt. Det behöver inte alltid vara vårat fel, men ibland så har jag tyckt att förtroendet har varit otroligt högt kontra till det som vi faktiskt levererar. Och då tänker jag att är det så att samhällsutvecklingen har gjort att på grund av de grova våldsbrotten och allt det som har pågått, att är det så att folk känner att de måste lita på oss för att vi är liksom sista utvägen mot den här utvecklingen. Jag vet inte om det är bra eller dåligt i så fall, det är bara en sån tanke som har slagit mig.
Och sen tror jag vi är dåliga på att berätta vad vi behöver prioritera, för jag tror där vi jobbar, i alla fall där jag är och som sker många delar av landet med den grova våldsbrottsligheten, så vi kan ju inte hålla på och skicka alla våra resurser och våra helt chokade utredningsavdelningar som håller på med mord och samtidigt lösa alla de här vardagsbrotten, utan vi måste ju säga det liksom, och så här är det, vi har en eskalerande våldsutveckling och vi har 61 mord förra året, det tar otroliga resurser, så att vi kommer behöva prioritera bort mycket av den här daglig mängdbrottsligheten, om man säger. Så lägger vi resurser på det som är ändå viktigast med gängmorden, och sen har vi våld mot kvinnor. Vi har vissa sådana högprioriterade delar. Då måste man vara tydlig med att säga att det innebär att vi kan inte göra allting. Och jag tror, kan man prata om det och vara öppen med det, så är det ju förtroendeskapande också. Än att försöka säga att men vi löser det också, vi ska lösa det också, så visar ju sig sen att vi inte gör det. Då är det bättre att säga det, att på grund av de här omständigheterna så vi får lägga det andra lite åt sidan så länge, och så jobbar vi med det här som är, vi prioriterar högst, som vi tror liksom att uppdragsgivaren eller tänker att uppdragsgivaren tycker att det är liksom det mest alarmerande, brådskande att fixa det.
Ja, för ibland kan jag uppleva att allting är prioriterat, men när allting är prioriterat så blir ingenting prioriterat. Jag, i min roll som kommunpolis, så jag drunknar ju förfrågningar om att åka besöka, åka föreläsa och göra preventiva insatser. Jag mäktar inte med 5% av de förfrågningarna som vi får. Vi är två stycken. Men när jag upplever att när man förklarar för de som hör av sig och har ett behov varför vi måste prioritera den skolan framför eran skola eller den insatsen framför eran insats, så tror jag man skapar en viss förståelse. Men ibland ska jag tycka från ledningshåll att det är svårt att kommunicera ut sina olika prioriteringar, för alla måste ju prioritera, så är det bara, inklusive vi. Men när vi behöver skicka 3-4 utredare på grund av en händelse i Södertälje, det är klart att det påverkar våra utredningsavdelningar något enormt mycket liksom.
Ja. Nej, så är det. Och jag tyckte det är ju gamla organisationen innan 2015-16. Då vet jag själv bara när jag jobbade på ungdomspolis så duttade vi lite i ett hörn och sen så duttade någon annan grupp lite i ett hörn. Och så var det, hade man någonting som man visste som var stort men dök upp något för dagen, så blev det liksom som vi brukar kalla för brandkårsutryckning. Att man bara åkte och släckte en brand, billigt talat, och bara löste det. Och sen nästa dag då löste man det. Man hade liksom ingen riktigt genomgående långsiktig tanke. Och det tycker jag man har, i alla fall där jag är, bättre nu. Att vi jobbar mot ett, vi har ett stort mål och så liksom nöter ner det hela tiden. Och det innebär ju att vi får strunta i andra saker. Man ska ju tycka sig varslöst.
Men du nämner ju det när det här att just det här att vi förklarar varför vi gör saker eller kanske varför vi inte gör saker och varför vi inte har tid. Ta till exempel, vi åker på ett bostadsinbrott. Vi kan inte säkra några som helst spår. Den anmälan vi åker in och skriver, den kommer ju med stor sannolikhet läggas ner mer eller mindre med vändande post. Och då brukar jag alltid, när vi är på plats, förklara att med stor sannolikhet så kommer den här anmälan att läggas ner per omgående. Vi har inte kunnat säkra några spår. Det finns ingenting mer att jobba på, såvida vi inte har uppgifter som de facto gör att vi kan jobba vidare i ärendet. Då brukar jag förklara det på plats, och just för att folk ska förstå. För det kan ju upplevas ganska så provocerande när någon då har varit inne i ens eget hem, i ens egen trygghetszon. Och sen så läggs den ner en timme efter anmälan liksom är upptagen. Och kan vi då förklara de här stegen varför vi gör redan ute på plats, så tror jag bara det också ökar förståelsen och bygger lite förtroende.
Precis,
och också just det att bara för att en anmälan är nedlagd så innebär inte den att den är borta. För är det som så att vi till exempel springer på lite stöldgods som går att härleda till det här inbrottet, så kan vi öppna upp anmälan. Och jag tror att min uppfattning är att det brukar mötas med liksom en förståelse och en tråkig situation kanske ändå någonstans. Ja, men man kan få lite mer förståelse för varför vi gör vissa saker och hur den fortsatta gången ser ut. Och här tror jag att vi kan vinna mycket på att bara ta den där lilla extra tiden att faktiskt förklara hur gången ser ut när man har varit utsatt för ett brott.
En sak som vi inte varken kan eller ska förklara bort och som inte går att ursäkta, det är ju att vi nästan har försvårat för medborgarna att kunna anmäla brott de har blivit utsatta för genom att vi stänger ner receptioner i massa i städer och i polishus, inga öppettider, och hänvisas till nätet och 114 14. Och det finns trots allt många människor som äldre, de använder inte nätet och de blir utsatta för brott. Sen ska de sitta i telefonkö. Det finns exempel på folk som vill anmäla och fått sitta 3-4 timmar. Och det är ju där, det är dåligt. Och där förtjänar vi ett lågt förtroende. Det är betydligt allvarligare än tillfälliga snaskiga reportage i kvällstidningar om polischefers eventuella tillkortakommanden på olika sätt. Det tycker jag är allvarligare, och det måste polismyndigheten komma till bukt med. Om man ska ha man pratar om närmare medborgarna. Nu är i de här avseendena är vi längre ifrån dem än någonsin. Vi har inga polisstationer de kan komma till när de har ett ärende, utan vi hänvisar dem till en telefonkö och internettjänster som inte alla har tillgång till. Det är dåligt.
Ja, jag håller med. Och nya polisstationerna blir ju ofta på grund av att vi har högre krav på säkerhet kring våra egna byggnader, så blir de ju inte mitt inne i stan eller centrum längre, utan det blir ju mer ute i industriområden, otillgängliga. Även om det till och med också är dåliga öppettider, så blir det ju också svårt att ta sig dit med kollektivtrafik.
Södermalm exempelvis, där jag jobbar, det stängs nu i april. Då stänger man vår reception för gott.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då finns det en reception kvar i hela Stockholm City, och det är Norrmalm, och de har inte öppet på helger den. Och då ska man ju tänka att sommarhalvåret då, ja, eller hela året när det kommer turister och blir bestuna, de vet inte någonting om 114 14, de vet inte om internettjänster. De är ju liksom, de får stå och utanför polisen och hoppa på första bästa polis de kommer för att få hjälp.
Och vad är anledningen till det? Hur motiverar man det där beslutet,
ja,
då?
Det är lite oklart för mig. Jag har sett att man hade någon har hänvisat till att man någon gång gjorde en undersökning, så såg man att men det liksom lönas inte öppettider och personalkostnader och kontrabesöken. Men det är klart, de har ju kanske tittat på mindre orter där liksom där det kan finnas en polisreception som inte blir så besökt så ofta, så man slagit ut det. Men man, i rikets större städer borde ju rimligen finnas en service till medborgarna i form av en öppen reception. Och framförallt i Sveriges huvudstad kan jag tycka, och i andra och tredje städerna också, som alla har stora strömmar av turism och andra saker liksom.
Nej, i Göteborg har vi också bara centrumstationen som är öppet. Ja. För några år sedan så var det till och med, då var den stängd nattetid, så var alla hänvisade, enda öppna stationen i Göteborg, det var Hisingen på nattetid. Så om man blev utsatt för något brott, så skulle man sedan sätta sig på en spårvagn ute i Hisingen, så blir man en rånad en gång till innan man hann göra andra. Ja.
Vem åker dit frivilligt liksom?
Nej, det gör man ju inte så gärna.
Nej,
det är dåligt. Det är dåligt.
Ja, men, och det här rimmar ju väldigt, väldigt konstigt med omorganisationen 2015, när vi skulle komma närmare medborgarna, det skulle vara enklare att nå en polis. Och vad gör vi? Ja, vi centraliserar och stänger ner polisstationer. Och man ska inte förringa den där tryggheten, bara vetskapen att ja, men på min lilla ort, där finns faktiskt en polisstation. Så att den hade öppet 2 timmar varannan tisdag. Men man ska inte förringa det, för det var närheten, det var tryggheten. Man hade sin lokala polis.
Man ska inte heller förringa det mänskliga mötet. Att om man kommer bestulen eller är utsatt för ett brott eller något, eller vad det nu är, tappat bort någon ägodel, så får man sitta ner med någon och som lyssnar på en och pratar en, och sitta och fylla i ett formulär på internet, eller sitta i bästa fall till sist komma fram till någon i telefon.
Härligt. Vad tycker ni om poliser i sociala medier då? Har det stärkt ert förtroende, eller kan det även sänka det ibland?
Jag tycker att jag är bra på Twitter.
Du är bäst. Du behöver inte vara så blygsam, du är bäst.
Och du är kung.
Övriga kollegor runt om i landet lämnar en del att önska. Nej, men, det är skämt åsido. Alltså, det är ju ömsom vin, ömsom vatten, så kan man säga. Det som sker på sociala medier, det har blivit lite allmänhetens fria åkning ibland, och det, så kan vi inte ha det, är min uppfattning.
Kan du utveckla, vad menar du?
Ja, men att det är folk som uppträder på ett sätt som inte är så förtroendeskapande, så som jag ser det. Att man dansar och spexar i uniform, eller sitter och gör reklam i uniform, eller bygger eget varumärke eller vad det nu kan vara. Utan det är ju så, och det får man ju såklart göra på sin fritid, men man kan inte sitta och göra det i iklädd uniform eller i liksom använda polissymbolerna och myndighetens varumärke som sitt eget, om man ska säga så.
Jag tänker, de människorna eller de kollegorna, de har ju någon gruppchef någonstans, att inte de kan liksom, jag fattar inte vissa konton som är så, det är helt hårresande, man blir ju ledsen när man ser det, för man känner och undrar hur folk tänker om polisen liksom. Alltså, inte de har gruppchefer som bara säger att skärp dig.
Nej, men ja, det är ju så, även de ja, men det här är mitt privata konto. Ja, absolut, men det är fortfarande så att de som ser det uppfattar dig som en polis, en representant för polismyndigheten. De förstår inte att det här är liksom din egen, ditt eget konto som är privat. Inte när du uppträder som polis på kontot.
Nej, det är helt galet.
Jag tycker det är en jätteintressant diskussion. Jag har ju varit föremål för diskussion även där personligen och funderat mycket kring, och jag menar, vad jag tror att det enklaste för polismyndigheten att säga eller avkräva, det är ju att alla som har privata konton på sociala medier, att det tydligt ska framstå redan i första raden av presentationen att det är ett privat konto. Sen att man kopplas tajt till polisen eller inte, det kan man inte alltid rå för. Men, och jag ska också säga att jag vill inte försvara det här på något sätt, för jag är absolut inget fan av att man dansar och skapar content och trams på i polisuniformen. Men tittar man i de personernas kommentarsfält och deras respons, så är de extremt uppskattade på de plattformarna där inte någon av oss är egentligen. Så det finns en aspekt där att ta hänsyn till. Jag menar, bara senast, om det var förra året, när det var hon kollegan uppe i norra Sverige som la ut en film som blev väldigt kritiserad, där vi egentligen alla hade åsikter om den. Men tittar man i hennes kommentarsfält, så byggde hon ju ett enormt förtroende bland de medborgarna som fick se det. Och det är ju ändå en aspekt. Inte att jag håller med här, jag vill bara betona att jag tycker inte att det är lämpligt. Men det finns ändå någonting där att prata om och ta hänsyn till. Men jag tror att det enklaste för polismyndigheten att göra, det är att polisuniformen hör till jobbet och det är arbetstid, punkt. Content och sånt där skit får man göra utöver arbetstid och utan uniformen. Men framförallt att det är på ditt sociala mediekonto ska framgå att det här är ett privat konto. Så att det inte råder några tvivel. Sen kan man som polis, eller som person som jobbar som polis, som har lagt ut en och annan bild på sig själv i polisuniform, inte hjälpa att människor tolkar det ena och det andra och det tredje. För det finns människor som tolkar en på ett negativt sätt och någon som vill tolka det på ett positivt sätt. Men i grund och botten så tror jag att totalt så har individuella polisers närvaro på sociala medier spelat en jävla roll för förtroendeskapandet. Såklart händer det saker som naggar förtroendet i kanten. Det tror jag, det får vi väl vara överens om, men sett till hela bilden, så det tycker jag.
Men du, Peppe, som är, du är engagerad på polisutbildningen och sådär. Går man igenom någonting där och pratar tydligt om det? Eller hur, liksom, finns det någon utbildning för det så att alla fattar vad det finns för riktlinjer och sådär?
Jag vågar faktiskt inte svara på det. Sen brukar jag personligen alltid ge dem rådet. Både de som påbörjar sin polisutbildning men också våra aspiranter som kommer ut i verkligheten här nu. Hur man ska, eller bör agera för att liksom inte hamna i de här... diskussionerna, liksom, vad gjorde du och varför gjorde du? Och ni har ju varit inne på det, när vi representerar polismyndigheten i uniform, då är vi neutrala, vi har inga åsikter till höger och vänster och vi ska inte sponsra eller göra reklam för att få sponsring med hjälp av uniformen. Vad man gör på sitt privata konto i civila kläder, det är fine. Men vi ska i vår tjänstutövning vara neutrala och inte liksom ha massa politiska åskådningar och så vidare. Och håller man sig där inom den ramen, då kommer det funka bra. Då kommer man inte hamna i massa oklara situationer som gör att man kanske ligger sömlös om nätterna.
Jag tycker det är intressant att ta med typ det som är intressant. Jag som har några godkända bisysslor, det måste man ju ha. Om man tjänar pengar på något annat sätt än från polislönen så måste ju polismyndigheten godkänna det. Och i den ansökan eller i motiveringen när man får det godkänt eller avslaget så står det att risken för förtroendeskada är acceptabel eller inte typ. Och nu, jag har ju två godkända som jag jobbar med vid sidan av polisen. Och där tänker jag ju att sådana som jobbar som influencers och tjänar pengar på att vara influencers och skapar innehåll med hjälp av sin polisuniform. De tjänar ju, det är ju liksom, och den har jag svårt för att se. Att hur den är godkänd eller liksom hur man kan motivera det. Nu vet jag inte hur det ligger till i deras ekonomiska situation, men det är ju en aspekt som jag tycker är väldigt intressant eftersom det är ekonomisk liksom, ja, men inkomst på något sätt.
Så bara en fråga där. Allting som ni poliser, om ni skulle ha ett vid sidan om jobb då, eller där ni tjänar pengar på någonting, så måste det bli godkänt genom myndigheten alltså, är det så?
Ja, inte för alla typ. Om arbetsgivaren kräver att du söker en bisyssla så är du skyldig att söka den och få den godkänd om du ska pyssla med det. Om du har en chefsbefattning så är det också samma sak att du måste söka en bisyssla. Men är du en vanlig gnetare, om man säger så, jobbarbetare som inte har, som där arbetsgivaren inte avkräftar av dig eller begärt av dig och du inte har en chefsbefattning så är du inte skyldig att söka den. Men du kommer troligtvis att uppmanas att söka en ganska kort efter att du liksom börjar tjäna pengar på något annat sätt. Så för min del som började föreläsa för några år sedan, det sökte jag ju ganska tidigt. För min personliga grej. Men det finns ju folk som håller på med hästgårdar och, alltså, det är ju extremt givande, ska jag säga. Jag är extremt för att poliser ska pyssla med annat än polisarbete vid sidan av. Jag tycker det är jätteutvecklande och positivt, men det är min personliga åsikt. Men ja, kort kan man väl säga att för de flesta som tjänar pengar så är det väl jag, men inte alltid.
Men jag tror faktiskt att ni pratar om dansande poliser lite grann där, men jag tror om det är, jag är ju tjejer hemma, döttrar, och polisuniform och sånt, alltså det kan bli jävligt bra förebilder också, kan det bli, om du förstår mig rätt nu lite grann. Det kan bli att, men titta, för nu har det kommit in väldigt mycket kvinnor på hos polisen, känns som, för mig utifrån i alla fall då. Så bland mina döttrar så vet jag att de följer olika poliser faktiskt på sociala medier då, så de uppskattar väldigt mycket också då. Så det är väl en gråzon.
Och det här beror ju helt och hållet också på vilken målgrupp man vill träffa, så att säga. Jag kan tänka mig att yngre tjejer, som du berättar här då, uppskattar en dansande polis. Men jag tror inte den konservativa äldre mannen uppskattar en dansande polis. Så beroende på syfte och vilken målgrupp man vill nå, så har du såklart olika resultat.
Men det är lätt att låta jävligt mossig liksom, när man pratar så här, att man tycker att det är för flamsigt. Så där. Men det, liksom, lägsta gränsen får ju vara någonstans att man får inte lämna ut taktik eller visa på utrustning på ett sätt som gör att det kan missgynna oss, eller det kan gynna en motståndare, om man säger så, som kan förbereda sig bättre eller kan angripa oss på något sätt. Där. Och där är ju till och med där att folk gör och kanske visar från polisstationer eller polisbilar och sådär. Någon sån gräns i alla fall. Sen för det andra får ju vara lite, det är ju lite tyck och smak som man kanske får acceptera då, även om man är lite äldre och har lite mer konservativa åsikter och så, hur det hur flamsig man får vara så att säga.
Men du, Viktor, du som är den äldre konservativa av oss, vad säger du med båtmössan?
Jag tänkte också på honom när jag sa det.
Vadå att om, vad säger jag om?
Ska båtmössan vara på hela tiden? Du som är konservativ, du är gammal.
Det är helt irrelevant vad jag tycker. Däremot finns det en uniformsreglemente som fastställer hur vi bär vår uniform. Där står det klart och tydligt vad som gäller, hur den ska bäras. Så att det kan borde egentligen inte ens vara en fråga.
Det var bara Borås där inte gäller.
Nadim gillar båtmössan.
Nej, men du har ju helt rätt att det finns ett reglement. Det finns regler för vad som gäller. Självklart finns det det. Precis.
Men berätta för oss lyssnare här nu. Vad är det som gäller då? Gäller så kallade båtmössan då?
Den ska vara på när man är utomhus och av när man är inomhus.
Så enkelt var det.
Sen ska man också ha med sig att båtmössan är utformad efter människor med extremt dålig hårväxt eller extremt konservativ frisyr, vilket gör att vi som har...
Då får man anpassa frisyren så att det fungerar med rådande regelverk där. Vi kommer ju lägga upp på vårat Instagram här, så kommer vi lägga upp en bild på Nadim i båtmössa så att han ser korrekt ut i alla fall en gång.
Efter han klippt, säger jag.
Absolut.
Efter att vi har klippt honom.
Dessutom så, när jag gick på polishögskolan då, vår äldre lärare, han lärde ut att man kan ju använda båtmössetricket. Och då liksom, om man ska gå fram mot en person som man vet att den här ska gripas eller om det händer tas, så han kommer inte för med frivilligt. Och då liksom tar man av sig mössan snabbt och kastar den på personen och sen, som distraktion, och sen kan man snabbt gå in och övermanna den här. Jag har inte aldrig riktigt provat det, men jag är inte helt säker på att det fungerar i praktiken, men han lärde ut båtmössetricket. Ja. En snabb överrumplande gest och så kastade han mössan.
Viktor, du måste göra en film med den så vi får se hur det går till då. Ja, kan du inte göra det?
Det lägger vi också upp på vårt Instagram.
Ja, min goda herre, det är så att vi ska och så bara få han en båtmössa. Fatta chocken.
Distraktion.
Ja, men vänta nu. Ja, men får man lägga ut sånt här på sociala medier? För jag tänkte, då visar ni era knep ju.
Ja,
just det knepet tror jag är ganska harmlöst att lägga ut. Jag tror inte att så många kollegor använder det.
De kommer ändå bli förvånade. Det är inte många som kommer vara helt förberedda på det ute på stan, tror jag inte.
Nej. Och det blir extra roligt om man då missar med mössan, så att personen bara, nu kastar han iväg mössan liksom, bara, varför då?
Vem då är det?
Ja,
samma vid förtroendet igen.
Här kommer en polis, jaha, han kastar iväg sin mössa, jaha.
Frustration.
Ja, det får faktiskt bli slutordet på förtroendet för polisen då. Tack, Viktor. Dagens kändisfråga kommer från våran härliga Hisingspojk, medelmåttan från Hisingen.
Medelmåttan från Hisingen, ja. Från Biskopsgården.
Ja, härliga Biskopsgården.
Ja, fint.
Pratar vi Markdal nu, nej?
Nej, jag är inte börde därifrån.
Nej, men jag hörde, medelmåtta och Hisingen.
Ja, kul.
Medelmåttan från Hisingen, Niklas Andersson, kommer med dagens kändisfråga. Och den lyder så här från självaste Niklas.
Hej, jag har en fråga till panelen. Får man lov att köpa ut till folk under 18 år? Alltså inte svensk sprit alltså, men om man har köpt utomlands och inte är jättestark heller, ute i elefant eller sånt, men vanlig sprit. Får man lov att köpa ut till folk under 18 år? Om de bara vill ha lite mysigt och lovar att ta det lugnt. Det är min fråga. Nej, jag bara skojar givetvis. En vän till mig undrar om man får lov att köra moppe, typ Vespa, på gångväg. Får man det? Har du gött?
Jag försöker profilera mig som trafikpolisen i den här podden, så att jag tar den också då.
Det är
då.
Jätteskönt att
nej, det får man ju... Ja, jag tar den för laget här. Nej, man får inte köra Vespa på cykelbana om det är en sån snabbare än klass 2. klass 2-mopeder som går upp till 25, den ska man ju köra på cykelbanan. Det är ju endast när det inte finns någon cykelbana som man får köra ut i körbanorna. Men är det en sån som går 50 eller 45 där då, då ska man ju köra på körbanan. Då får man absolut inte köra på cykelbanan helt enkelt.
Ja, det är så.
Det beror helt enkelt på hastigheten. Så att, som frågan var nu, med 50, då får man inte köra det. Då ska man vara ute på vägen.
Okej, men om du kör en sån Vespa fast i 25 på en cykelbana, då får du lov att göra det.
Nej, är Vespan liksom har den effekten, det spelar ingen roll hur mycket man reglerar hastigheten där, utan är det effekt som att den har kraft till att köra eller över en viss antingen kilowatt med, eller watt med elmopeder eller hästkraft och så här då, som är mer än klass 2, snabbare än klass 2, då får man inte köpa cykelbana.
Nej, det är bilvägar som gäller.
Det borde vara särskilda regler för de enorma cykelbanorna här i Hökarängen där jag bor. Där kan man köra långtradare om man vill. Så att där borde man få köra. Ja.
Mm. De är så stora. Det är ogjort det där. De tomma, helt tomma, öde,
gigantiska cykelbanorna.
Ja, de gillar du.
Ja, de älskar jag.
Jag tycker ändå var återhållsam nu. Jag känner att du vibrerar men ändå håller dig lite i schack.
Jag säger så här, jag stannar där.
Bra.
Vi kan säkert återkomma till dem när de har byggt någon ny cykelbana här ute.
Det kan vi göra.
Men vi tackar Niklas för frågan då naturligtvis. Vi ska runda av här nu, gubbar. Lyssnare, tack för att ni har varit med oss.
Ja, om vi ska sammanfatta det här programmet, vare sig det gäller cykla på fyllan eller dansa i polisuniform på sociala medier eller något annat, så kan man ju sammanfatta med hela med: bara för att det är lagligt betyder inte att det är lämpligt. Tänk på det.
Mycket bra.
Hej då!
Hej! Let's be careful out here.
Hur var det här då?